Someday I feel like a motherless child.
Varför? Om tiden står stilla ändå händer det ingenting. Vi sörjer våra ideal som det blev ingenting av. Lasse vill ha bil. Tore ville sälja delar. Bert vill ha en smedja. Alla blev vi slagna på fingrarna.
Goda råd. Varenda förbannade minut. Nu känns det så där hopplöst och meningslöst igen. Får jag inte vara glad eller någonsin känna mig harmonisk, kanske? Skulle det vara otillåtet?
Men varsågod, jo visst.
Säger då någon. Det är förbaskat lätt att säga. Jag försöker, faktiskt.
Ja, just det.
Säger en annan.
Det är just det att du tänker på det och medvetet försöker som gör att du inte känner dig glad.
Ta dig i kragen.
Tro på Gud.
Hugg ved. Tänk inte. Ta livet av dig.
Du är inte klok.
Stackars lilla gumman.
Vadå? Vad gaggar hon om?
Hon är knäpp. Skärp dig. Du överdriver.
Känn inte efter hur du mår.
Du ljuger och hittar på.
Gör det inte svårare än det.
Sök läkare.
Man har det inte roligare än vad man gör sig.
Se på himlen, träden och fåglarna.
Engagera dig politiskt.
Du bara inbillar dig.
Arbeta.
Människorna nu för tiden har det för bra.
Sov en stund.
Gråt en skvätt.
Läs en bok.
Gå ut och gå.
Sätt på en skiva.
Att gråta hjälper inte.
Flytta ut på landet.
Läs dikter.
Måla.
Dansa.
Sjung.
Drick ett glas mjölk.
Skaffa dig en kille.
Gå med i en förening.
Ta en öl.
Bry dig om någon.
Åk till Kanarieöarna.
Börja på folkhögskola.
Skriv ner dina tankar.
Ta dig ett varmt bad.
Gå ut och dansa.
Börja inte nu igen.
Tala.
Tala inte så mycket.
Bada bastu.
Köp en veckotidning.
Köp något nytt.
Lev medan du ännu är ung.
Lär dig meditera.
Köp en dator.
Chatta.
Hoppa på tåget.
Sticka. Virka. Sy.
Hur kan du, som är så intelligent, må så dåligt?
Jo, tänk för att det kan jag. Och jag har gjort det mesta av allt det där. Jag tvivlar alltid på allting. Jag orkar snart inte längre.
Vi ligger här på höskullens topp. Här vandrar folk så sällan. Vad vi säger, vad vi gör, det stannar oss emellan.
Att följa lagar, livets lagar, samhällets lagar,
Konvenansens lagar, familjens lagar. I ett förvirrat skeende i livet kan det vara svårt att se dessa ofta osynliga lagars betydelse som vår civilisation är byggd på. Ja, hospital, det är dig jag söker. Ta hand om mina ynkliga fysiska behov och för mig med gudinna medicin tillbaka till det ni kallar verkligheten. Där jag återigen kan följa de lagar ni har skapat där. Med min förlösande galenskap, invigningen till något nytt, vill jag inte ha varit utan. Då änglar talar, lyssnar man väl. Men hur att förklara det för vitrockade varelser som förföljer mig med sina frågetecken? Ja, jag vet. Jag är dömd till galning. Jag allt talar med sin egen tillförvärvade livsvisdom. Både väggar och skosnören. Jag säger det är skosnören ett kärlekspar med en egen relation och att de pratar inbördes med varandra. Vad säger du då? Galning, galning, kom och snällt ta din medicin. Men de änglar och demoner existerar oavsett om jag noterade med mina sinnen eller inte. Kanske jag väljer att möta dem en period av mitt liv. Men varför väljer du att lida? Frågar vitrocken. Tar du medicin och lev med oss andra? Ja, när jag väljer det. Jag måste få chansen att möta mig själv. Försök att förstå det. Kan du döma vad som är verklighet och vad som är fantasi? Vad är dårens hallucinationer för dig? Kanske hela livet är en enda hallucination. Ja, du drömmer om natten. Dåren drömmer även om dagen. Du kanske dagdrömmer och fantiserar. För dåren är det ofta verklighet. Vad är skillnaden? Jo, kontakten med det du kallar verklighet. Men i andra kulturer är det kanske du som räknas som ovinvigd i en högre mening. Alla kulturer har sina bilder och föreställningar om verkligheten. Vilken bild är sann och vilken är en skenbild? Vilken bild är god och vilken är ond? Kan en bild vara både god och ond beroende av sammanhang? Men vad gör vi när våra större sammanhang även innehåller skenbilder? Är en bild som är den närmsta sanningen vi kan komma ett pussel vars bitar är utspridda överallt? Jag vet inte. Vad tror du?
Tänk att få åka till Sankt Petersburg och gå på eremitaget.
Ja, det är nog fint i Sankt Petersburg vid den här årstiden.
Fint? Du vet ju ingenting. Sankt Petersburg är en iskall byhåla vid den här tiden. Är du helt dum i huvudet, va?
Ursäkta. Tyvärr så vet jag ingenting om klimatet så långt norrut.
Ja, då tycker jag du ska ta reda på det innan du uttalar det nästa gång.
Förlåt. Jag ville bara vara trevlig.
Trevlig? Jag vill inte begära att du ska vara trevlig bara för att jag säger en mening, eller?
Ursäkta mig. Jag missförstod meningen då.
Ja, det gjorde du. Definitivt. Förresten, du ser ut som ett missförstånd hela du. Försöker du spela märkvärdig, va? Du ska inte tro att du är något.
Hon var glad och ville åka på semester. I Prag hade hon aldrig varit, men hade tänkt åka till en öststad någon gång, och nu var det länge sedan hon reste. Med lätthet beställde hon en sällskapsresa per buss och allt var ordnat på några minuter. Dock kom tanken att det skulle bli för jobbigt, men det negligerade hon hastigt. Det skulle säkert gå bra. Hon ville till Prag. De åkte från Nils Erikssonsplatsen tidigt en morgon och for genom Berlin och ner mot Prag. På gränsen till Tjeckien skulle passet visas. Hon kände något inom sig när hon visade sin identitet för tullaren. Hon hade umgåtts lite med en kille som satt i stolen bredvid, men de var inte mer än resegrannar. De bodde på en hotellbåt på Moldau och den var belägen ganska nära centrum. Hon upplevde staden tillsammans med sällskapet, men samtidigt kom en oro i kroppen och tankarna vände sig inåt. Ögonen vände sig inåt och hon såg figurer som hon inte kunde sluta att se på. Samtidigt kunde hon tänka på vad som hände omkring henne. Och hon skrev dagbok och rörde sig på stadens gator bland sevärdheter och turister på Karlsbron. Men hon ville fara hem. Ville att tiden skulle gå. För det här tillståndet var helt utom hennes egen kontroll. Det fanns ingen att berätta det för och hon såg ganska normal ut. Hon låg och vilade på gräsmattan utanför båten. Och hon led faktiskt starkt av oro och vilsenhet. Snart skulle hon åka till Göteborg och hon skulle vara hemma igen. Hon blundade och sov om vartannat på bussresan hemåt. Och hon skrev om sig själv i en liten bok för att försöka koncentrera sig på något annat än figurerna i huvudet. Hon hade ett par ögon som såg in i skallen och ett par normala som såg utåt. På torsdagen åkte hon in till läkare på Lillhagens sjukhus. Hon fick medicin och åkte hem igen. Hon minns inte något speciellt förrän hon vaknade hastigt på lördagsnatt. Hon upplevde ett kraftigt slag mot ansiktet. Öronen öppnades och hon hörde röster i öronen och det pratade i bakhuvudet. Hon for upp ur sängen och tog snabbt på sig kläder och fick ta en taxi så fort som möjligt in till Lillhagen. Hon var klart överbelastad i hjärnan och blev inlagd på akutavdelningen. Hon var förtvivlad och kämpade och undrade om det här någonsin skulle gå över. Hon pratade mycket om sin situation men kunde inte bli nedlugnad. Inom i bröstet rasade och föll hon och trodde att döden var nära. Det var en mycket obehaglig känsla. Hon gick och gick i korridorerna fram och tillbaka. Och inget fanns att sysselsätta sig med. Tillvaron var spöklik och allt tycktes ingå i hennes värld. Hon visste att kranen rann på toaletten. Men hur kunde hon veta det? Tillfälligheter. Vad konstig världen är. Rädsla för att ha blivit galen helt. Hon fick tillsägelse att inte klampa i golvet när hon gick i korridoren på natten. Hon som smög så. En natt kom en kollega in med mat på en silverbricka. Hon såg det som i ljusa konturer. Hon blev livrädd och sprang upp och talade med vårdarna och tänkte: gör mig verklig. Prata med mig. Har du hört om fler som hört röster? Och har det gått över? Hon blev inte lugn. Men intellektuellt samtal gjorde att hon trodde mer att hon kunde bli frisk. Jag kände mig normal ett tag.
Jag hade vid den tiden blivit sådan att jag började studera Bibeln. Men även andra religioner studerade jag också för att ta reda på om någon annan varit med om något liknande. Jag fick frågan av en kvinnlig läkare om vad jag läste för litteratur just då. Då svarade jag sanningsenligt tibetanska dödsboken. Jag har läst journalen från den gången. Och där har hon skrivit, läser extrem litteratur.
Jag var på Sahlgrenska ett par månader den sommaren. Mest minns jag en kvinnlig patient som var lärare. Hon frågade vad jag trodde jag hade för sjukdom. Jag svarade schizofreni. Och hon tittade på mig i ögonen men sa ingenting.
Att vara psykotisk är att ha ett kaos inom sig själv. Där association föder association inom en själv. Det är som en datamaskin som får en helt omöjlig arbetsuppgift att göra och ingen finns till hands för att stänga av den. Datan bara mal samma uppgift hela tiden som den får ström till sig. Den blir alldeles varm i kretsarna och jobbar tills den går i sönder. Eller att någon drar ur kontakten till strömförsörjningen. Samma sak med en människa.
Ni kanske har haft en mardröm om natten. Tänk på att en som har en psykos har sådana mardrömmar även i vaket tillstånd. Man tänker på att man tänker. Man blir med sitt eget jag en bland flera olika röster inom sig själv. Till slut börjar man prata med de andra. I tanken, inom sig själv. Naturligtvis kan andra ha en annan upplevelse.
Detta var i slutet på 80-talet. Jag bodde i Partille. De hade en lägenhet nära där jag bodde. Det var två kvinnor som hade hand om det hela. Det enda vi gjorde var att spela. Och det satt vi gjorde hela dagarna. Spelade. Vi var fem stycken så en var tvungen att vänta på sin tur. Det fanns en som tyckte det var fel. Hon ville inte vänta för att få spela. Hon ville spela hela tiden. Hon hade fattat det hela. Det gällde att spela så mycket som möjligt. Det var nästan som på liv och död. Detta pågick hela dagarna. Vi kom dit 9 på morgonen och kom 16:30 på eftermiddagen. Jag hade en lunchpaus med 12-13 då vi fick gå hem och äta. Och även laddade upp för eftermiddagens fia med knuff. Och detta skulle vara meningsfull sysselsättning.
Den skriftlärde Kaifas undervisade några barn i templet och sade: ni har nog alla av er syndat emot mig och Herren i tankar, ord och gärningar. Som straff för detta ska varenda en av er skriva ordet automobil 500 gånger med bläck och fjäderpenna på pergament. Ni kan börja nu. Den lille Jesus räckte blicksnabbt upp handen och sade: vad skolen vi skriva till förskrift? Thank you.
för några år sedan. Jag sitter och tittar ut genom köksfönstret. Så började rösterna tala om mycket krig och elände som skulle komma inom de närmsta åren. De talar om många döda, men att det fortfarande finns själar att rädda, men att jag kanske skulle gå förlorad också. Så dystert var det att jag säger för mig själv, så stor slakt vill jag inte vara med om. Så blicken faller på kökskniven och tanke och handling blev ett. Jag reser mig hastigt från stolen för att få tag i förskäraren och stöta den i magen på mig. Då hörde jag en mycket mild stämma säga, gör dig själv ingen skada. Du bär inte ansvaret för det som händer ute i världen. Jag kom helt av mig och bara begrundade vems stämma det var. Rösten. Om man ska definiera en Guds ängel på rösten så var det en sådan.
För några år sedan jag går på gatan där jag bor. Jag får se en man komma gående mot mig. Jag kunde inte se om han kom ut ur porten eller inte. Vi gick emot varann. Han hade inte sett mig, men jag såg att han var likadant klädd som jag. Jag såg att det var jag. När han kommer i höjd med mitt köksfönster så går allt hastigt. Han flyger upp genom luften, snett ut från väggen. När han kommer i höjd med taket flyger han över det med hast. Han blev upptagen, men inte jag.
Det är så som konung David uttrycker. Att om jag är i öknen finns du där. Och är jag långt ute bland öarna så är du också där. Bara det att den som David talar om är Gud. Medan vi har helt andra krafter att göra med. Vi är de utstötta. Vi borde skrika oren, oren. Så som de spetälska för måste skrika för att varna de friska.
Jag har en läkare som är galen i tabletter. Och då menar jag galen. Det hela började med att jag fick en diagnos. Då skulle jag medicineras för denna diagnos. Jag fick ett antal tabletter som jag skulle ta. Sen när jag inte mådde bättre ställde hon en ny diagnos som i sin tur skulle medicineras. Så jag fick nya tabletter. Det var bara det att hon inte tog bort de gamla tabletterna. Och så fortsatte det. Nya diagnoser och nya tabletter utan att hon någonsin tog bort de gamla tabletterna. Så det hela slutade med att jag hade 57 tabletter om dagen. Jag gick som ett ständigt rus. Jag gick i min egen lilla värld där allt var som en suddig massa. Jag märkte inte vad som hände runt omkring mig. Och det hela slutade med att jag klappade ihop. Så jag hamnade på psyket. När läkaren där såg min medicinlista fick hon en chock. Hon förstod inte hur jag kunde stå på benen. Så hon började att riva omkring i min medicin. Efter ett tag så hade jag en dos som var vad jag behövde och inte mer. Då upptäckte jag att det fanns en värld även utanför den lilla värld jag hade gått omkring i. Så jag kände livsvilja igen. Så när jag kom hem så upptäckte jag att mina katter var katter och inte några varelser som huserade omkring i min lägenhet. Det gick att städa igen och det behövdes verkligen. Det var underbart att leva igen.
Vad menar du med din son? Om det inte är frågan om tuktalan eller en överförmyndares översikt. Ska då en ensam individ stå under allmänhetens uppsikt? Ohämmat. I tanke, ord och gärning godtycklig. För eller mot?
Får det lov att vara en turkisk bländ cigarett? så att vi kan tala om saken, min kära Jesus Kristus.
När man kommer in i en psykos upplever man att här har hela världens händelser samband med det som händer inom en själv. Att man tror att man kan påverka det som händer ute i världen. Det är ungefär som för det lilla barnet där kanske en farbror eller någon annan har som barnet upplever det gjort barnet illa. Och barnet vill ta livet av personen i fråga och att föremålet för ens ilska går och dör. Så tror barnet att det beror på barnet att personen dör. Skuldkänslan kan vara mycket svår att bära.
Jag måste säga att man inte ska ge upp. För förr eller senare avklingar det. Man lär sig leva med ångesten. Du får aldrig ge upp livet. Den ljusa sidan finns där också. Du ser glittret i barnens ögon. Där ser du livet. Det kan vara sällsynt hos vuxna det där stjärneljuset som de har som har livet i själen i behåll.
Hej, kära Sigrid. Jag undrar hur du mår. Jag sitter på datakursen på Gyllenkroken. Jag är så vildarg. Jag är så fruktansvärt trött. Min datalärare heter Anna-Karin. Det var nära att jag blev döpt till det. Jag hade en fin docka som jag döpt till Anna-Karin. Men henne glömde jag kvar på barnhemmet jag var på när jag var liten. Det var ensamt att vara på barnhem. Men det var trots allt lugnare och tryggare än att vara i uppväxthemmet. Vi barn fick havremustvälling. Det var så himla svårt med den där vällingen på grund av att man inte fick spilla och man var tvingad att äta vällingen med sked. Det är inte lätt. Försök själv. Ibland, särskilt på morgonen, kan jag fortfarande känna lukten av havremustvälling. Och konstigt nog så längtar jag tillbaka. För jag kände mig tryggare där än hemma hos bödlarna. Jag var ensam, men allt omkring mig var säkrare. Jag kommer ihåg att jag stod i trappen, höll mig i ledstången och kände en blandning av välling och cigarettrök. Föreståndaren var rökare. Och eftersom jag kände mig trygg med henne brukade jag ställa mig utanför hennes dörr. Jag känner inte några människor som är så elaka som bödlarna, alltså mina föräldrar. Det gör jag verkligen inte. Men bara för att kunna släppa iväg dem så långt bort som det bara går, så får jag väl tillägga att de en gång kom med en låda bananer till barnhemmet. Men allt det onda som de gjort mot mig, det är svårt att glömma. Enligt hörsägen var det så att jag hamnade på barnhemmet för att jag hade blöjor. Det var ingen annan som ville ta hand om mig. Min äldre bror fick komma till farfar och farmor, men farfar ville inte ha mig för jag hade så tunt hår. Stripigt hette det. Det känns som om ingen tyckte om mig. När jag var 4 år flyttade vi från Kortedala till Norra Biskopsgården. Och då minns jag det som att jag vände mig utåt till andra människor. Vid denna tiden var jag vid ett tillfälle hos min mormor. Jag blev arg på henne och sa till henne att nu går jag min väg. Och då sa hon, ja, gör du det? Och redan på den tiden ville jag inte vara ensam. Så jag svarade henne, ensam va? När jag var 7 år började jag skolan. Jag hade en skolväska som var blå och vitrandig. Jag tycker den var fin. I första klass satt jag konstigt nog bakom en betongpelare. Vad jag kan komma ihåg så var det först då som jag fick glasögon. Vi barn blev ofta, väldigt ofta, lämnade ensamma hemma. Jag har en känsla av att vi var inlåsta. En gång när vi var ensamma stod vi i fönstret och tittade ut. Brorsan, storebrorsan, kissade ut genom fönstret. När vi tre stod där och tittade ut fick vi se bödlarna nere på gården. De kom hem med en hundvalp, en tax som de hade köpt. Valpen döptes till Lotta. En gång när jag var ute med hunden tappade jag kopplet. Jag blev jätterädd, skräckslagen över vad bödlarna skulle säga. Som tur var fick jag tag i hunden. Bödlarna behandlade även hunden illa. När den stackaren kissade på golvet tog de henne i nacken, tryckte ner hennes nos i golvet. Jag kan fortfarande höra hennes ylande. Hon grät. Efter ett tag ville de inte ha henne längre. Det slumpade sig så att den mannen som hade köpt Lottas bror gärna tog emot Lotta. Hon fick det säkert bättre hos den mannen. Hoppas det i alla fall. Jo, det tror jag. Ja, kära Sigrid. Ibland känner jag det som om jag fortfarande är ett litet barn. Men nu har jag ju nyss fyllt 46. Som du vet fick jag så småningom en riktig far som heter Gustav. Men jag hade önskat att någon hade tagit mig i handen tidigare och sagt att jag behövde hjälp. Då kanske jag hade fått ytterligare några år av liv. Hälsningar Linda.
Ibland är man så nära att ge upp. Varför gå vidare, man undrar. Men rätt som det är, så är man där igen. Mot ett nytt mål, med nya möjligheter. Varför ska jag ge upp? Nej, 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 nej. Gå vidare, nå målet, bestämt. Om du tänkt detsamma, så håll ut. Gryningen kommer och du ska se att du får ljus.
Du verkar inte vara glad.
Jag är inte det.
Jag tycker så mycket om dig och jag tänker på mina barn. Om vi ska flytta ihop så vill jag att vi vet allt, eller så mycket som möjligt om varandra.
Jag har diagnosen schizofreni. Det är inte bara det att jag lätt blir deprimerad.
Jag vet så lite om det där, men jag trodde inte att du... Jag trodde att schizofrena var omöjliga att prata med och få kontakt med. Men du är ju inte sån.
Jo, ibland. Ganska ofta. Ja, det är något inne i huvudet på mig. Jag vet att det är mina röster, att det är jag själv som tänker. Men jag vet inte varför jag hör det. Jag blir väldigt okoncentrerad. Jag är trött på att försöka koncentrera mig. Jag anar att jag är känslig. Jag bär på som är för starka och för många för mig. För det mesta låter jag det bara prata på och leva sitt eget liv. Medan jag är normal för övrigt.
Är du verkligen schizofren?
Ja. Blir du rädd nu?
Ja. Jag tror vi nådde varann en stund. Det känns ovant.
Du? Vad är viktigt för dig?
Att jag bottnar i mig själv så jag vet vad jag känner. Vad är viktigt för dig?
Att inte vara rädd.
Ge mig tillbaka min barndomsandning, då det var lätt att andas. Och min barndoms glänta i skogen där jag vilade mitt huvud mot den mossmjuka stenen. Nu har det tvingat ut mig på gungfly och det känns tungt att andas. Jag är som ett löv som virvlar kring i oktober, sökande fäste i jorden. För att förmultna, förvandlas. Om jag gör mig grå som klippan och tålig liksom den, inskränker mitt jag i alla vädersträck, inte önskar något så att mitt livsrum får plats i min kupade handflata, då kanske den inre källan börjar spela igen, inte stark och brusande som förr, utan liten och genomskinlig, men den kanske är sann. Jag kommer tillbaka då min tid kommer, när rovdjuret har slutat ryta. Vänta, vänta, min tid kommer snart. Mina händer tomma nu, men de ska bära igen. Mina tankar fattiga nu, men det ska blomma igen.